välkomna till Stadsrättspodden, ett nytt avsnitt. Jag heter Julia Dahlqvist och är doktorand i offentlig rätt vid juridiska institutionen på Stockholms universitet. Och med mig idag har jag Jan Theorell och Lena Sandström. Vi ska prata om regeringsbildning och regeringskriser. Varmt välkomna till er och väldigt kul att ha er här.
Tack så mycket.
Jag tänker att vi kanske ska börja med att ni får prata lite om vilka ni är. Och sen ska vi djupdyka i regeringsbildningen. Men Jan, vill du börja och berätta lite om dig själv?
Ja, jag är professor i statsvetenskap på Stockholms universitet numera. Men har varit i Lund länge innan och ursprungligen disputerade i Uppsala. Har forskat om demokrati kan man säga i väldigt många olika avseenden och i väldigt många olika delar av världen. Men jag började en gång i tiden med att skriva om svensk politik och har under senare år också väldigt mycket kommit tillbaka att forska och skriva om svensk politik, senast nu om den här långa regeringsbildningen som vi hade efter valet 2018 som vi ska prata lite grann om idag.
Det är som att cirkeln liksom sluts där på din bana kanske.
Lite så.
Lena, du är också med oss idag. Vill du berätta vem du är?
Ja, tack för inbjudan. Jättekul att få vara med här på den här podden. Och jag jobbar på Stockholms universitet på juridikum. Och jag heter Lena Sandström, som sagt, adjunkt. Och jag har dels spelat in två av föreläsningarna som finns på statsrätten. En som berör det här ämnet, som kallas för makten och spelreglerna för det svenska statsskicket, alltså allmän statsrätt. Och sen kommer jag också förfölja en av grupperna när det gäller seminarium och lektionsundervisning. Så att jag kommer att dyka upp lite då och då under kursen.
Mm. Kul. Också väldigt roligt att vi har lite olika perspektiv med här idag och ser hur det påverkar samtalet. Jag ska börja bara säga lite kort om vad det är vi ska prata om och varför vi ska prata om det. Men först kan man ju säga att vi framförallt rör oss i regeringsformens sjätte kapitel. Och jag tänker att vi under den här stunden kommer återkomma till varför det här är ett aktuellt ämne. Men en grej som vi kan nämna redan nu kanske är att vi hade ju faktiskt en regeringsbildning så sent som i somras. Och nu är det oktober 2021 när vi spelar in. Och vi tänker oss att det kommer bli en regeringsbildning snart igen när nuvarande statsminister Stefan Löfven avgår. I vart fall så kommer ju regelverket som vi pratar om att aktualiseras. Jan, du nämnde att ni hade skrivit en bok om 134 dagar heter den. Just för att det tog så lång tid efter valet 2018. Och det är just det vi ska prata om idag. Varför tog det så lång tid? Kanske finns det någonting i regelverket som styr det? Hur kommer det se ut nästa val? Kommer det bli 135 dagar och ticka det på sen? Eller liksom vad är det för regelverk vi rör oss i? Men innan vi djupdyker det så tänker jag att vi ska passa på och fråga Jan lite frågor om kanske statsvetenskap. Jag brukar säga i den här podden, jag har sagt det tidigare, att när man läser juridik så börjar man liksom se juridik överallt och man tar på sig liksom ett par juridiska glasögon, och för oss då särskilt den konstitutionella rätten ser ju vi överallt. Känner du att du ser statsvetenskap överallt? Har du liksom sådana glasögon?
Ja, det får man väl kanske säga. Man blir lite yrkesskadad tror jag till slut. Det är i alla fall svårt att lyssna på nyheterna eller att kanske till och med gå på en middag utan att någon gång halka in på mitt ämne, därför att jag forskar om politik och politik är någonting som genomsyrar ganska mycket av tillvaron. Det betyder inte att jag inte gör någonting annat eller tänker på och pratar om politik, men ja, så får jag nog säga.
Det är väl också det som är spännande, att de här glasögonen gör att man ser det lite överallt, även där man kanske innan inte såg det. Vi brukar säga att juridik är många sätt frusen politik. Så att vi är lite i samma gränsområde där. Men det är säkert jättetrevliga middagar. Vad skulle du säga skiljer statsvetenskapen från juridiken? Om vi säger liksom att vi har olika perspektiv. Men vad tycker du att det består i?
Jag skulle väl kanske säga att den viktigaste skillnaden är att för en statsvetare så är regelverket bara liksom en aspekt på politiken. om vi nu tar författningen till exempel som en utgångspunkt. Så statsvetare är intresserade av författningar. Vi är både intresserade av författningar, hur de uppstår och vad de har för betydelse och när de ändras. Och givetvis i deras innehåll, vilka faktiska regler de föreskriver. Mm. Men vi är kanske framförallt intresserade av dem så att säga, som någonting man ska förklara eller som någonting man använder för att förklara de faktiska utfallen. För vi är liksom mer intresserade av faktiska utfall. Vad är det som görs och vilka beslut är det som fattas och hur agerar olika typer av politiska aktörer. Mm. Och där kan som sagt regelverket vara en viktig källa. I vissa länder är det helt oväsentligt vad som står i regelverket, men så är det ju regler inte i vårt land, utan här är det ändå en enorm källa som man måste ägna ganska mycket uppmärksamhet kring.
Det känns betryggande för oss och säkert våra studenter att höra också att det är viktigt att ha koll på regelverket. Den här boken som ni skrev, du skrev den tillsammans med Hanna Bäck, Johan Hellström och Johannes Lindvall om att det tog 134 dagar. Hur kom det sig att ni skrev den boken?
Det var så att precis när det där var över, den här långa regeringsbildningen, på den sista presskonferensen när talmannen hade introducerat, eller faktiskt efter omröstningen när Stefan Löfven hade blivit vald till statsminister, så nämnde han att han tyckte att det borde göras någon typ av studie av den här regeringsbildningen, att det borde finnas erfarenheter och lärdomar att dra för framtiden. Och det där hakade en av de stora forskningsfinansiärerna i Sverige, Riksbankens jubileumsfond, på. Så att de kontaktade mig och undrade om jag skulle vilja leda en sån studie. Och då tackade jag till det tillsammans med mina tre kollegor som du nämnde namnen på nu. Mm. Och så gjorde vi massa studier, både lite internationella utblickar och intervjuer, ganska mycket intervjuer med alla som var inblandade. Och så skrev vi en bok, som du säger, som kom ut här förra året, som heter 134 dagar.
Mm. Jättespännande. Nu har vi liksom pratat lite om det innan, men om vi tänker just i det här fallet, hur stor plats tycker du att juridiken fick i liksom era överväganden?
Vi ägnar ett helt kapitel åt regelverket. Vi kan säga att vi ställer tre frågor i den här boken. Och en av de frågorna handlar specifikt om regelverket. Den första frågan är: varför blev det just den regering det blev? Alltså förklara utfallet. Varför kom en S-MP-regering tillbaka? Varför kom Stefan Löfven tillbaka? Den andra frågan, den handlar om varför tog det så lång tid? Och den kanske vi relativt sett ägnar mest utrymme åt ändå i boken. Det var ju också det som så att säga var utgångspunkten för varför den här studien skulle göras. Men den tredje frågan är då: spelade regelverket någon roll för att det tog så lång tid? Eller om man vill spetsa till det, var det till och med regelverkets fel? Det finns ju många i debatten som har varit ute och sagt saker och ting om regelverket, att det borde ändras i ljuset av den här långa regeringsbildningen. Så det var liksom en specifik fråga. Mm. Så på det sättet så var regelverket helt klart en viktig aspekt i boken.
Mm. Och det är kanske framförallt den aspekten som vi kommer prata om idag, och då i förhållande till liksom hur lång tid det tog. Du sa också, du hakar på, att du sa att ni intervjuade många. Hur mycket pratade de om juridik i era samtal?
Oj, oj, oj. Det var en svår fråga. Inte mycket, tror jag. Alltså, jag frågade nog alla. Det var en sån där standardfråga jag hade på slutet. Dels så frågade jag alla om de tyckte att talmannen var en del av skulden, så att säga, för varför det tog så lång tid. Och så fanns det också en fråga om de tyckte att man borde ändra på regelverket. Jag tvingade dem att prata lite grann om det. Men spontant tror jag inte det var många av dem som gjorde det, även om vissa av dem är jurister.
Det var ingen som dök in i samtalet och sa: nu vill jag bara prata om sjätte kapitlet regeringsformen.
Nej.
Nej, det är tråkigt. Men det ska vi göra mer idag. Och jag är väldigt glad att ni är med. Jag tycker att det ska bli jättespännande. Jag tänker också att jag ska släppa in Lena här lite. Vi har pratat lite om regelverket. Är det regelverkets fel och sådär? Men vad är egentligen regelverket? Vad är det för, hur är det uppbyggt? Vad är det vi pratar om?
Ja, Det är ju intressant att egentligen vi pratar om sjätte kapitlet framför allt. Men om man ska titta på, om man ska ta ett helhetsgrepp när det gäller regleringen, så måste vi faktiskt börja i första kapitlet också. Vi måste titta på att det som egentligen är grunden när det gäller regeringsbildningen, så väl som till exempel när det gäller misstroendeförklaring också, det är ju principen om parlamentarism.
Mm.
Så det är den som ligger i botten, kan man säga, när det gäller utformningen dels av regeringsbildningen men också andra delar som till exempel misstroendeförklaringsinstitutet.
Mm.
Så att även om vi kan koncentrera oss på sjätte kapitlet, så blir det även första kapitlet och även trettonde kapitlet får sin betydelse.
Mm.
Och parlamentarismen, den har ju som poäng egentligen att regeringen ska vara beroende av riksdagen. Och det kan vi se när vi tittar på regeringsbildningsreglerna i sjätte kapitlet. Att de utgår ifrån det, att det är egentligen upp till riksdagen att acceptera eller förkasta en statsministerkandidat som talmannen presenterar. Och det här går ju till på ett speciellt sätt. Vi har ju någonting som heter negativ parlamentarism. Jag vet inte om du, Julia, vill återkomma till det. Men om man tittar på omröstningsreglerna i sjätte kapitlet, så ska man se att det som man skriver ut är inte ett krav på att så här många måste rösta för den statsministerkandidat som talmannen presenterar för riksdagen. Utan det handlar om hur många som har röstat emot egentligen.
Mm.
Så att det får inte bli 175 eller fler som röstar emot. Och det här bygger på att parlamentarismen, den handlar om tolerans från riksdagens sida. Så riksdagen behöver inte älska regeringen. Behöver inte tycka att det här är den absolut bästa regering som skulle kunna tänkas vara. Men man accepterar att vi kan samarbeta med den här regeringen.
Mm.
Så det är lite grann bakgrunden när det gäller utformningen av regeringsbildningsreglerna. Att det är parlamentarismen som egentligen är i grunden.
Det är ett, ja, förlåt.
Ja, jag tänkte bara säga det. Att jag tycker det är jättebra också att vi har ett samarbete med statsvetarna. Just för att om man tittar på regeringsbildningsreglerna så är de ganska få. Det är inte i detalj reglerat.
Mm.
Då kan man undra, är det en slump det här? Men det har faktiskt, när man skrev den här regleringen, så var man medveten om det. Man lämnade mycket till riksdagen själva att fundera ut och hur talmannen ska agera i de här situationerna. Sen vill jag också säga det att vid sidan om reglering så är det ju också så att vi är intresserade av konstitutionell praxis.
Mm.
Och där hamnar vi verkligen i någon slags gråzon i förhållandet juridik och statsvetenskap. Så det är jätteintressant.
Mm. Det kanske vi har anledning att komma tillbaka till just när vi pratar om reglerna och vad som har hänt och vad som kanske inte, vad som har hänt men kanske inte var reglerat men hände ändå. Sådär. Jan, vad tänker du när Lena beskriver det så här?
Nej, jag delar i allt väsentligt den uppfattningen. Man kan ju säga att det här med negativ parlamentarism, vi kanske ska komma tillbaka till det uttrycket, men vi har ett speciellt sätt att definiera det på i Sverige, och då fokuserar vi just på den där beslutsregeln som Lena nämnde, att det får inte vara mer än 100, en hälften emot. Men i några räknas kan man säga att Norge och Danmark, de har ännu mer negativ parlamentarism än vad vi har, därför att de har ingen omröstning överhuvudtaget. Och det var ju så det var i Sverige också innan vi fick vår nya regeringsform. Och så finns det också länder som har positiv parlamentarism. Tyskland till exempel, där det pågår en regeringsbildning just nu.
Mm.
Där krävs det alltså att man ska ha mer än hälften av ledamöterna för regeringens förslag.
Mm.
Och det skärper ju så att säga såklart kraven på de inblandade aktörerna att samla sig till någon typ av majoritetslösning.
Mm.
Det här är ju en av anledningarna till att vi har så pass mycket minoritetsregeringar i Sverige.
Jag frågar Jan, fråga bara där. Hur är det då, skulle du säga, för man brukar ju skriva det att negativ, alltså det här sättet att votera, att man räknar vilka som röstar emot, att det är ett sätt att underlätta regeringsbildningen och så. Men mot bakgrund av Tyskland då, Är det så att vi ska uppfatta det så, eller visar Tysklands exempel på att det kanske inte är riktigt så enkelt?
Jag tycker man ska uppfatta det så, att syftet med beslutsregeln är att underlätta. Mm. Men det är givet att man ens har en omröstning. Och omröstningen i sig kan ju försvåra. Så de där två reglerna, de där två aspekterna av vår svenska negativa parlamentarism, de går lite mot varandra. För det faktum att du har en direkt omröstning, det gör ju att, så att säga, talmannens förslag måste passera en slags tröskel som de inte behöver passera i Danmark eller Norge, för att ta dem som exempel igen. Så att, ja, det där är en intressant spänning.
Då kan man ju tänka sig att det ibland kan vara jobbigt att behöva faktiskt ta ett beslut, och att det är där problemet ligger, att om vi bara inte hade röstat så hade det varit lättare att låta en regering kanske slinka igenom än om man faktiskt aktivt måste välja om vi ska rösta för eller emot. Eller är det som jag uppfattar det rätt?
Ja, men precis så är det. Och skälet är att vi har omröstningen, det beror ju sin tur på det här väldigt speciella, och där är ju Sverige helt unik, att det är just talmannen som äger processen, att det är talmannen som nominerar. Mm. I alla andra länder så är det statschefen, alltså antingen presidenten eller kungen slash drottningen. Mm. Och det var ju någonting vi då införde i regeringsformen 1974. Och för att inte talmannen skulle få, så att säga, för fritt spelrum, för talmannen är ju själv en del av riksdagen, väljs av folket och är partianhängare. Man var orolig för att talmannen verkligen skulle kunna utföra den där uppgiften på ett helt, så att säga, opartiskt sätt. Mm. Så kände man ändå att nej, vi behöver ha någon typ av kontrollinstanser. Talmannen kan inte bara få utse statsminister, utan talmannen ska nominera statsminister. Då behöver vi en omröstning. Mm. Men hur ska vi utforma den omröstningen? Jo, då gör vi den så att det är den här negativa beslutsregeln, så att man hade kvar så mycket som möjligt av den här gamla negativa parlamentarismen som vi hade innan. För innan 74, då var det ju kungen som utsåg statsminister. Punkt.
Det kan vi också säga. Innan 1974 så hade vi en gammal regeringsform som i princip från 1917 ungefär var ganska utdaterad. Och då hade vi istället nästan bara den här konstitutionella praxisen. Och den här parlamentarismen då som vi hade var ju en del av den praxisen snarare än att den var reglerad. Och att ett syfte med att faktiskt införa den nya regeringsformen var ju att vi skulle kodifiera det som vi hade gjort i praktiken. Att nej, men nu vill vi att det som faktiskt står i författningen ska också vara det som motsvarar vad vi gör. Och då blev väl en som fråga just kungens roll och hur stor den skulle vara eller inte. Det är jättespännande. Men någonstans i det här, för när vi pratar om negativ parlamentarism, och här var ju spännande att då kanske vi ser på det på olika sätt inom våra olika discipliner. Men då brukar vi prata om tolerans. Att man behöver inte älska liksom, regeringen eller rösta fram, eller allt behöver inte vara toppen, men vi ska i alla fall tolerera. Och sen så pratade vi lite om att det inte finns så mycket krav i själva regeringsunderlaget, utan talmannen föreslår en statsminister, och den här statsministern behöver ju inte då lägga fram något program eller vad de ska göra och inte göra, utan det kommer ju sen. Och det här tänker jag är någon typ av flexibilitet. Hur ser du på det, Jan? Tycker du liksom att det är problematiskt att det inte finns mer krav i de här reglerna?
Nej, jag tror att det är ganska väl genomtänkt att det inte, så att säga, är vad vi då brukar kalla substansregler, utan det är mer procedurella regler. Man hade ju kunnat tänka sig till exempel att det skulle stå utsagt att talmannen måste först alltid ge ett sonderingsuppdrag till partiledaren för det största partiet. Det hade ju varit ett typexempel på ett substantiellt krav. Mm. Men varför ska man, så att säga, alltid ge det till en partiledare för det största partiet? Det tenderar ju, som vi alla vet, vara Socialdemokraterna i Sverige än så länge i alla fall. Och i många fall så vet man ju redan från början att de inte kommer få bilda regering. Så då är det bättre att, så att säga, låta detta vara någonting som kommer ut av talmannens samråd, för det är ju en viktig aspekt och som också står reglerad i regeringsformen. Talmannen måste samråda med företrädare för partierna och med de vice talmännen. Och företrädare för partierna betyder i praktiken partiledarna idag.
Mm. Men om man skulle, som du säger, så står ju inte det här, utan det som står är att man ska samråda, och i praktiken blir det ofta partiledare. Men säg att jag skulle vilja bli statsminister, men jag är liksom inte politiskt aktiv. Skulle talmannen kunna föreslå mig då?
Svar ja.
Mm. Det är bra, jag antecknar det här.
Ja, men sen skulle riksdagen kanske inte rösta för det förslaget.
Nej, det är väl där det brister för mig.
Ja. Nej, men det skulle kunna bli en helt opolitisk tillsatt statsminister.
Mm.
Alltså en statsminister utan politisk bakgrund, menar jag.
Finns det, har det hänt någon gång, eller är det någonting som man har sett på andra ställen, eller...
Ja, alltså vi har ju tidigare historier något som vi brukar kalla för ämbetsmannaministärer. Men då får vi gå tillbaka till tiden före RF 1974, till 20-talet. Men det finns även i andra länder. Så att, det är ganska ovanligt, men det är inte så att säga så att det aldrig händer. Det brukar vara någonting man reserverar mer för en krissituation. Eller när man liksom... Så var det ju senast vi hade det. Det var ju i början på 20-talet när man inväntade att rösträttsreformen, att kvinnorna också skulle få rösträtt, skulle få genomslag, så att säga. Det var ingen som hade lust att regera om man väldigt hårdförenklade under den tiden. Och då lät man en tjänsteman istället vara statsminister.
Man kan ju tänka sig att vi har en funktionsfördelning där folket har makten och den utövas kanske främst genom att rösta. Och då röstar man på politiska partier. Jag kan känna att det kanske skulle vara något demokratiskt skav i att det inte skulle vara partierna då som blev föreslagna. Eller vad tänker du om det?
Ja, det kan man tycka. Men å andra sidan, om partierna nu skulle acceptera det, så skulle ju de ha folkets mandat för att acceptera det. Så på det sättet så tror jag inte att det skulle behöva skava. Men i praktiken så är det ju här... Att vara statsminister är, det tror jag nog alla partiledare skulle liksom skriva under på, även om de kanske inte alla skulle vilja säga det. Det är ju liksom deras yttersta önskan. Det är på något sätt därför man blir partiledare. Det är för att man hoppas att någon gång antingen själv blir statsminister, då kanske man måste tillhöra ett lite större parti, eller åtminstone få ingå i en regering.
Mm.
Så att liksom sannolikheten för att de skulle vilja släppa fram någon helt utifrån, den är inte särskilt stor av just det skälet. Och som sagt, man kan nog tänka sig någon extrem krissituation som det enda, så att säga, situation där det faktiskt skulle kunna hända i Sverige idag, tror jag.
Ja, spännande. Jag har kommit in lite på statsministern. Det tänker jag också är Lena, du nämnde, och jag håller verkligen med om det, att det här blir också en fråga om 13 kapitlet och liksom eventuellt misstroendeförklaring och så. Vi sa ju, eller jag sa inledningsvis, att vi hade en regeringsbildning i somras, och det var ju just efter misstroendeförklaringen mot Stefan Löfven. Och här får ju statsministern liksom en lite särställning. Eller håller du med om det, Lena?
Ja, det kan man väl säga. Och vi kan ju lägga till också att vi har ju det här inslaget med en automatisk statsministeromröstning efter ett val om statsministern inte har avgått. Och det är ju ett uttryck för den här parlamentarismen.
Mm.
Och redan där kan man ju se att man centrerar det hela kring statsministerns person egentligen. Det är statsministern som sådan, och vi kan ju också se att om statsministern avlider, som när Olof Palme mördades till exempel, eller entledigas, så faller hela regeringen. Det är inte så att Sverige då inte har någon regering, utan då sitter den kvar som övergångsregering. Men vi kan se att det är väldigt centralt just statsministern. Och det ser vi också när det gäller regeringsbildningsreglerna i regeringsformen 6.4. Och 6.5 för all del, att det man röstar om i riksdagen, det är ju just statsministerförslaget från talmannens sida. Och sen, även om det sker i de här överläggningarna, att när man gör sonderingarna så funderar man ju på vilket upplägg skulle du ha, vilka kan du samarbeta med och så. Men rent juridiskt, vad som står där, så är det ju just att det är statsministern man röstar om. Och sen bildar ju statsministern sin regering. Och det här kan ju vara en sanning med modifikation. Om man jobbar till exempel i en koalitionsregering, så kan man ju vara väldigt styrd.
Mm.
Om vi tar Reinfeldt-regeringen, så var det ju väldigt klart att även om det står att statsministern kan göra så med vilket statsråd som helst egentligen, så skulle det ju vara ganska svårt i en koalitionsministär, kan jag tänka mig. Jag tittar och Jan här.
Nej, men jag håller helt med dig, och jag ska bara tillägga det apropå praxis. Att där har det ju utvecklats en praxis. Mm. Man kanske inte riktigt hade tänkt hela vägen när det gällde det där med okej, om jag nominerar den här statsministern nu, för vilken regering kommer han eller hon då att bli en statsminister? Mm. Och vilket kommer vara partisammansättningen? Och sedan 70-talet så har det utvecklats en praxis att redan när nomineringen görs så säger talmannen att han nominerar den eller den som statsminister för en regering som består av, och så, så nämner han namnet på partierna. Så att i praktiken är det man röstar om, men precis som Lena säger så står det ju inte i regeln.
Ja. Och då tänker jag att då är man inte heller kanske bunden av det.
Nej, men de parlamentariska, så att säga, den parlamentariska matematiken gör ändå statsministern, som Lena säger, väldigt bunden av det. Mm. För skulle Stefan Löfven nu helt plötsligt bara, eller nästa statsminister bara säga att nej, men jag har ingen lust att göra det här med Miljöpartiet längre, så sparkar alla miljöpartistiska statsråd. Det kan alltså Stefan Löfven eller nästa statsminister göra. Ja, vad kommer då Miljöpartiet att göra med sitt stöd för den här regeringen? Ja, de kommer ju troligen att dra tillbaka det stödet, och den regeringen är ju beroende av det stödet. Mm. Så lätt är det inte.
Nej, och där tänker jag, då finns ju alltså olika processer för att dra tillbaka ett sånt stöd. Men där kan ju också till exempel en misstroendeförklaring väckas, och så blir det en ny regeringsbildning. Så att det... Mm.
Och där kan man ju, apropå Tyskland, ha ett system som stärker statsministerns makt ännu mer. Därför i Tyskland så har man det som kallas för konstruktivt misstroendevotum. Så där är det så att om man ska rösta om statsministern, fast den heter inte det i Tyskland, men om det skulle vara så i Sverige, ska sitta kvar eller inte, så måste man samtidigt ha ett alternativ att rösta om. Mm, mm. Hade vi haft det i Sverige nu i juni i år, då hade man alltså inte bara kunnat rösta om nu ska Stefan Löfven få sitta kvar eller inte, utan då måste vara, om vi inte han ska sitta kvar, då måste vi ha en alternativ statsministerkandidat. Så hade omröstningen direkt blivit mellan Stefan Löfven och Ulf Kristersson. Mm. Och då kan ni tänka hur Vänsterpartiet, som var väldigt glada över att de fick igenom den här misstroendeomröstningen, hur de hade tänkt. Det hade de ju inte kunnat rösta för. Mm. Så då hade alltså regeringen suttit kvar, och vi hade undvikit den här regeringskrisen. Och det är någonting som har kommit in i debatten också. Det finns de som har sagt det, att här borde vi kanske snegla på Tyskland för att undvika den typen av regeringskriser. Mm. Vad man då glömmer är att då skulle det bli ännu svårare att bilda regering. Mm. För det var ju just det faktum att Vänsterpartiet visste att de hade det här möjliga vapnet. Vi har misstroende omröstningen som ett möjligt vapen om de inte ställer upp på de här två villkoren. De ställer ju två politiska villkor för att släppa fram Stefan Löfven. Mm. Hade de inte haft det vapnet, då hade de aldrig släppt fram Stefan Löfven, och då hade de här 134 dagarna blivit ännu fler dagar. Mm.
Det är väldigt spännande. Jag tänker att vi nu börjar glida in på liksom dels valet 2018, men också kanske just den här mandatperioden som har varit nu. Att se hur de här reglerna kan dra åt olika håll, precis som du nu beskriver, Jan. Jag tycker att det har varit många första, eller vad man ska säga, den här mandatperioden vi har haft. Första gången som de här reglerna från statsministeromröstningen och den obligatoriska statsministeromröstningen infördes ju i och med ändringarna som gjordes 2010 i regeringsformen. Och det här är första gången som jag förstår det som det var fler än en omröstning med de reglerna. Så där fick de stresstestas lite. Och sen så hade vi också en misstroendeförklaring mot Stefan Löfven. Och det är första gången en sån har gått igenom. Ja, det är mycket första grejer. Och första grejer, eller första gången det tog så här lång tid att bilda regering och så där. Men har ni, om ni får reflektera lite fritt över, vi börjar med dig, Jan. Hur ser du liksom på de här reglerna i förhållande till vad som har hänt under den här mandatperioden? Och vad tänker du när du tänker valet och efterföljande händelser?
Ja, men då ska man hålla isär lite grann de här två frågorna som vi var inne på alldeles nyss. Mm. Hur lätt ska det vara att bilda regering, och hur, så att säga, starkt ska den regeringen stå sig sen när den väl sitter? Mm. För att, som sagt, Det som kan gynna den ena av de där två sakerna kan missgynna den andra.
Mm.
Och vi har ett regelverk som är tänkt för just för att underlätta för bildandet av regeringen. Där är ju vår slutsats att det går inte att skylla regelverket för att det tog 134 dagar.
Mm.
Det var ju helt klart inte så här man hade tänkt sig när man skrev vår regeringsform. Tittar man på förarbetena så är ju liksom en viktig premiss där det är att det ska gå fort. Så det här med att man hade den där omröstningsregeln som jag nämnde, att det får bara vara fyra försök, sen blir det extraval. Det är ju också någonting som ska pressa på i processen. Det är sånt som är gjort för att, med tanken på att det ska liksom gå snabbt.
Mm.
Men gjorde det inte det. Så någonting är det som skaver här så att säga, men vi kan ändå visa på att det är liksom inte reglerna i sig som gjorde det.
Mm.
Jag kan liksom ta ett undantag från det, och det var just det här med att man hade en omröstning. Hade man inte haft en omröstning, då hade ju talmannen bara utnämnt Stefan Löfven i januari 2019.
Mm.
Och det hade inte blivit någon omröstning om det i riksdagen, och då hade ingen ens så att säga, inte formellt i alla fall, att behöva fråga Vänsterpartiet vad de tyckte. Men i och med att det var en omröstning nu så var ju de tvungna att lägga en röst.
Mm.
Och för dem var ju det politiska innehållet i det här avtalet man då hade kommit fram till, som kommer att kallas januariavtalet, det var väldigt svårsmält.
Mm.
De hade ju kunnat stödja en misstroendeomröstning i det läget mot Stefan Löfven. Men det kräver också ganska mycket. Utan troligen så hade det gått lite fortare. Men hur mycket försenades regeringsbildningen av att Vänsterpartiet skulle bestämma sig? 2 dagar.
Mm.
Så det är 2 av de här 134 dagarna. Den här gången i alla fall vi kan skilja på den här omröstningen.
Mm.
Och när det gäller grejerna i övrigt så visst, det har förekommit en del kritik mot talmannen. Men ja, hade det inte varit talmannen som hade lett den här processen, ja, då hade det ju varit vår statschef. Enligt de gamla reglerna.
Mm.
Sannolikheten stor att vår statschef hade varit snabbare på att få till en regering på plats. Talmannen har ändå politisk erfarenhet. Han känner precis hur riksdagen går till. Jag skulle inte tro det. Det finns i alla fall ingenting som talar för det.
Mm.
Och de här fyra begränsningen till 4 omröstningar, det var ju också någonting som visade sig den här gången faktiskt kunna snabba på.
Mm.
När talmannen till slut började säga att nu har vi en omröstning i januari, det var då den tredje. Sen ska vi ha en till en vecka senare. Det visste alla här i början på januari. Blir det inte accept för det förslaget då blir det extra val. Och det var någonting partierna verkligen inte ville dra på sig så att säga, för ansvar för att utlysa ett extra val.
Nej. Det är ju också en första i det här, med rätt att talmannen går med ett förslag där det är oklart innan hur det ska gå. Men du nämnde att det är 4 gånger. Varför är det just 4? Jag tänker att det kanske hade gått ännu snabbare om det var 3.
Ja, jag vet inte om Lena kanske kan svara på det här, men jag skulle nog säga att vi vet inte varför det var 4. Det står inte i förarbetena varför det var 4. Men det finns ändå ett svar som cirkulerar i statsvetarkretsar som kanske har gått lite från mun till mun genom åren, därför att det fanns ju personer som hade en professor som hade en professor som satt med där.
Mm.
Och då var det så att när man skrev 1974 års regeringsform, ja, det var ju 4 partier som skrev den. Vänsterpartiet fick inte vara med, eller VPK som de hette då.
Mm.
Och då är så att säga den här i folkmun tolkningen att ja, då ska det finnas lika många så att säga regeringsbildningstillfällen som partier.
Mm.
Alltså
alla ska få vara med liksom och testa.
Alla ska kunna i teorin få en chans. Mm. Det är inte så vanligt i andra länder att man har reglerat antalet försök. Finland har det, Tyskland har det. Men då har man ju fastnat vid lägre siffror än 4. Det talar egentligen inte för den här tolkningen, inte mot den heller. Det är bara en tolkning man har gjort av hur processen ser ut.
Känner du igen det här, Lena?
Just det, jag håller helt med, och det är ju regeringsformen 6.5 som har den här stupstockseffekten, att den säger att ja, det är 4 omröstningar, sen blir det extra val och det blir alltså en ny riksdag.
Mm.
Och det är ju ganska intressant, man kan ju se egentligen hur väl man måste ha ett samarbete mellan regering och riksdag, så går det här i stå. Alltså är det så att vi har 4 omröstningar och det inte funkar, Då är det ju så att man byter ut riksdagen helt enkelt. Det är en ganska intressant situation. Men det är just för att det måste finnas en handlingskraftig regering och den måste åtminstone tolereras av riksdagen. Och jag tror också det här, det står inget i förarbetena varför man valde just fyra sådana här omröstningar som stupstocken. Men, och jag håller helt med både Jan och Julia här, just det här att talmannen sen efter de här sonderingarna har ju uttalat att om han ångrade någonting så var det ju framförallt att han lät tiden gå ganska ordentligt. Medan han då sa den sista omröstningen kommer inom en vecka och då hade ju partierna verkligen närmat sig stupet kan man säga, nämligen ett extraval.
Men om vi pratar om att det tar lång tid, för det finns ju inte heller reglerat hur lång tid det får ta. Säg att en mandatperiod är 4 år, man skulle ju kunna ha en omröstning per år. Det hade ju kanske inte uppskattats, men möjligheten finns ju ändå. Jag tänker också på det här, vi pratade om extraval. Det är ju så att om de här fyra försöken, om det inte går vägen, då blir det automatiskt ett extraval. Och där tänker jag också, nämnde demokratiskt skav förut, men då sa vi ändå att ja, men då är det ändå riksdagen som eventuellt röstar fram mig som statsminister. Så att då kommer liksom demokratin och folkets röst därigenom. Men i ett sånt här fall, folket väljer representanter och så kan inte de komma överens. Så då går de tillbaka och säger att nej, men ni röstade för dåligt så ni får rösta igen. Det är ett bra budskap att skicka med extraval.
Nej, det är det ju inte, och det var ju just det som var anledningen till att man verkligen, verkligen ansträngde sig för att inte hamna i ett extraval. Det blev väldigt tydligt. Det är inte så ofta partierna behöver fundera över detta, så att säga, risken för extraval. Men här blev det ju verkligen en överhängande möjlighet. Och flera partierna hade ju, alltså valmyndigheterna hade fått i uppdrag att börja förbereda extraval, och partierna hade också börjat så att säga, förbereda sig för möjligheten, men ville verkligen till varje pris undvika. Jag ska nämna med ett inte helt oväsentligt undantag. Sverigedemokraterna, de var beredda att så att säga driva den här processen ända fram till extraval, för egentligen kan man säga att partierna gör ju någonstans här en ganska egenintresserad kalkyl. Skulle vi gynnas eller inte av ett extraval? Och Sverigedemokraterna tänkte att ett sånt kaos som slutar med att vi inte ens kan få en regering, när det egentligen är oss alla bråkar med, men vi får aldrig så att säga vara del av regeringen eller regeringsunderlaget, det kommer att sluta med att vi får fler röster om det blir extraval. Men alla andra partier gjorde precis den bedömningen som du sa, att vi kan inte gå till väljarna och säga att ni röstade fel, så att säga. Vi behöver en ny omgång här. Och det är dessutom dyrt att hålla val. Det kostar ju väldigt mycket pengar.
Det är också spännande med reglerna om extraval. Vi sa nu att det kommer troligtvis bli en regeringsbildning igen om kanske någon månad plus. Och vad händer då om inte det blir en regering då?
Lena, ja, det händer samma sak. Eller vill du ta det, Lena?
Nej, men det jag har, absolut, man börjar om igen helt enkelt. Så att de här paragraferna kommer att snurra ett varv till igen. Man får undersöka liksom underlaget och samråda med de olika partiledarna. Och att det är precis samma sak igen egentligen.
Och skulle fyra förslag förkastas av riksdagen, ja, då blir det extraval. Och då blir det extraval när ju absolut ingen vill ha ett extraval. Inte ens Sverigedemokraterna, nämligen samma år som vi ändå kommer ha ett val. Och här apropå när Sverige är unikt eller inte, vi har nämnt det här med talmannen, det är unikt för Sverige. Den obligatoriska statsministeromröstningen är också unik för Sverige. Det här med att man måste ha en sån omröstning efter ett val. Och det här är en tredje sak som är unik för Sverige. Att vi har fasta mandatperioder. Så det spelar ingen roll. Det är därför vi kallar det för extraval och inte för nyval. Det spelar ingen roll om en regeringsbildningsprocess havererar, så att säga. Är det ett år kvar till nästa val? Är det ett halvår kvar till nästa val? Ja, då blir det ett extraval i alla fall. Och det kan jag väl säga apropå din fråga om hur vi ska se på den här mandatperioden. Är någonting som i alla fall jag och jag tror en del fler statsvetare med mig har kanske lite grann mer börjat ifrågasätta nu. Särskilt i ljuset av den här regeringskrisen vi hade i midsomras. Att att det är så fruktansvärt, så att säga, kostsamt för en regering att utlysa extraval som det visade sig då vara.
Mm.
Stefan Löfven han grundade i en vecka och han sa att det var det svåraste beslut han någonsin hade fattat.
Mm.
Det var alltså, när regeringen har fallit i en misstroendeomröstning, då har de en vecka på sig att bestämma sig för om de ska avgå eller utlysa extraval. Det kan du säkert säga vilken paragraf det står i, Lena, för sånt kommer inte jag ihåg. Då behövde han ju fatta det beslutet. Och så som situationen såg ut, det var underlaget för, så att säga, regeringen så som den hade bildats. Det politiska underlaget hade förändrats. Det så kallade januariavtalet fanns inte längre. Ett parti hade bytt sida, det vill säga Liberalerna som tidigare stött. De gjorde inte det längre. I de flesta andra länder så hade det varit en ganska naturlig situation då att gå tillbaka till folket, så att säga.
Mm.
Och säga att nej, nu har det här förändrats så i grund. Jag säger inte vad som är rätt eller fel här, men det är i alla fall, det hade inte varit konstigt i de flesta andra situationer.
Där kan man också,
men här tror jag väldigt mycket en kombination av, vi hade pandemin, det var lite grann på marginalen, men jag tror inte det var avgörande. Jag tror avgörande är att de visste att det bara är ett år kvar till nästa val. Och vi kan inte, så att säga, dra på oss och ha val så ofta.
Mm.
Så det kanske är någonting man kommer att börja titta lite grann på. Och då är det inte reglerna för extraval i sig, alltså, utan då är det just de fasta mandatperioderna, om vi verkligen ska ha kvar dem.
Just det.
Jag kan bara säga då, det kommer att dra med sig en annan sak också då, nämligen. Och det är ju att vi har ju gemensam valdag i kommunala val och i riksdagsval.
Mm.
Och det kan man inte ha om man släpper på de fasta mandatperioderna. Så det är ytterligare en sak som kommer med i kedjan i så fall.
Också en av de svåra frågorna som har debatterats om och om igen. Om det ska vara gemensam valdag eller inte, så kommer den tillbaka. Nej, men det är väl också, kan jag tänka mig, en annan situation när man har regerat i 3 år. Och då inser att det inte fungerar än att... egentligen då, nu blev det ju inte precis efter valet, men att precis efter ett val gå tillbaka till folket.
Mm.
Men då skulle man istället kunna tänka sig att man skulle ha liksom en mandatperiod som börjar om. Så att om vi i somras hade haft ett nyval då egentligen, inte ett extraval utan ett nyval, och så hade det från att den regeringen tillträdde börjat löpa 4 år igen. Eller valdagen.
Precis, som det är i Danmark och de flesta andra länder. I Norge får man överhuvudtaget inte ha extraval. Inte ens extraval. Alltså. Där kan vi säga att Norge är också unikt på sitt sätt. Men i de andra flesta länder så skulle det vara så att mandatperioden börjar bara om efter att man har ordnat ett val. Och därför kallas det för nyval.
Just det. Men det var väldigt spännande, för vi började här med de här 134 dagarna och så kom vi fram till att nej, men det är inte RFs fel. RF är inte förlegad, utan det kanske hade med andra saker att göra. Men just i den här frågan då, så kanske det ändå är lite... Skulle du revidera den slutsatsen från boken nu liksom?
Nej, därför att i boken så var just fokuset på vad underlättar regeringsbildning.
Mm.
Men den här krisen nu, den satte fokus på någonting annat. Alltså regeringskriser mellan val, och hur svårt är det då för en regering att utlysa extraval.
Mm.
Så att, nej, det ändrar egentligen inte slutsatsen i boken.
Nej, bara den här mandatperioden, eller liksom synen på den kanske.
Ja, synen på hur den midsommarkrisen, om vi ska kalla den för det, löstes.
Mm.
Jag tror inte att det var särskilt många väljare som, så att säga... Även om de försökte läsa i tidningarna och så där, gick därifrån och kände att ja, men nu förstod jag precis vad det var som hände och varför.
Mm.
Alltså regeringskris, det brukar man ju traditionellt ha, därför att regeringen gör allt för att gå fram med sin politik, men till slut är det någonting som gör att det inte går. Och det är en så viktig fråga så att regeringen säger att nu kan vi faktiskt inte längre sitta kvar.
Nej.
Regeringen avgick till exempel 1990 på en sådan situation. Hur var det den här gången? Regeringen, det vill säga Socialdemokraterna och Miljöpartiet, var tvungna att gå fram med en politik som de inte egentligen ville ha. Alltså fri hyressättning i nyproduktion. Men de hade en riksdag som ville ha fri hyressättning i nyproduktion. En majoritet av riksdagspartierna ville det. Och på den frågan faller regeringen.
Mm.
Det är inte riktigt så det var tänkt att det skulle se ut. Så där är någonting vi behöver grunda på.
Och det kan man ju, om vi då utgår från att de här, eller om vi köper in i det statsvetenskapliga skvallret att det var 4 omgångar för att det var 4 partier. att så ser inte den parlamentariska situationen ut idag. Så det är klart att det som har format reglerna har ju också ändrats i och med att vi har en annan politisk situation. Jag ska bara, för en sak som jag tänker är viktig att påpeka, vi säger ju regeringskris och liksom att faller statsministern så faller regeringen och så. Men Lena, du nämnde det kort förut, att det är också viktigt att tänka på att det finns ju en regering på plats. Den regeringen som då har fallit är ju övergångsregering. Eller vill du säga något mer om det, Lena? Nej.
Nej, det var min klocka slog.
Ja.
Ja, 6.11 i regeringsformen så tar man ju upp just det här med övergångsregering eller övergångsministär. Expeditionsministär tror jag de kallades för en gång i tiden också. Mm. Och det är intressant därför att just de här 134 dagarna, man kan undra varför är det så viktigt med ett snabbt skifte då? För om man tittar rent regleringsmässigt på vad en övergångsministär eller en övergångsregering får göra, så har lagstiftaren inte gjort några speciella begränsningar förutom att man inte kan besluta om extra val. Mm. Det är liksom den begränsningen. I övrigt så har man samma handlingsfrihet. Man kan besluta om att sätta in försvarsmakten mot attacker mot staten och såna här saker. Sen finns det ju i regeringskansliet liksom, så finns det ju en sån här promemoria om det här och det man har kommit fram till är att övergångsregeringarna framförallt ska ägna sig åt administrativa frågor. Helst hålla händerna borta ifrån såna här politiska frågor. Politiska frågor som är verkligen känsliga i det parlamentariska läget. Så att man ska liksom hantera de här sakerna som en regering måste fatta beslut om och som är ganska okontroversiella. Men intressant nog, om man tittar på regleringen när det gäller övergångsregeringar, så är det ju som sagt den enda begränsningen. Det är ju att inte utlysa extraval.
Mm. Och här på praxis igen så kan man säga att den här, i och med att den här regeringsbildningen blev så lång, så fick vi se prov på någonting vi inte har sett prov på tidigare. Mm. Nämligen att regeringen var tvungen att, så att säga, efterhand omtolka den här väldigt restriktivt. Det står ju som sagt ingenting. Regeringen får göra precis vad den vill. Ja. Utom utlysa extra val. Även en övergångsregering alltså. Men i praktiken så är alla övergångsregeringar, för vi har ju nästan alltid en övergångsregering under en viss period i alla fall, under regeringsbildningar, egentligen varit väldigt, väldigt restriktiva, precis som Lena säger. Mm. Men här, när det drog ut på tiden så mycket, så var man ju efterhand tvungen att börja göra avsteg från det. Man var ju till och med tvungen att gå fram i en budgetproposition. Det har ju inte en övergångsregering gjort tidigare.
Nej.
Och får vi fortsätta långa, komplicerade regeringsbildningar, så kommer vi nog få se mer av, så att säga, en utveckling av praxis på det området.
Mm.
Men där är det också så. Vi verkar i ett internationellt system. Vi är en del av EU. Vi har en väldigt stark och handlingskraftig statsförvaltning. Det visar också att, så att säga, Sverige fungerar ändå. Det var någonting vi också tittade på i boken. Alltså, skedde någon skada? Blev det liksom svaj på börsen? Och vad hände med kronkursen? Det är inte mycket alls, kan jag säga.
Nej.
Beslutsfattandet i riksdagen gick i stå, men det är ju inte så konstigt med tanke på att man inte visste hur majoritetsförhållandena överhuvudtaget såg ut. Vad är det man egentligen försökte att lösa ut under den här hösten?
Mm. Men tror du, om jag började med att fråga om det kommer bli 135 dagar nästa val, som då är nästa år, tror du att om det skulle... Nu förstår jag att det kanske inte kommer bli liksom en dag mer varje år, men tror du att om det skulle ta lång tid nästa år att det skulle vara mer skada då? Är det också någonting man ser, liksom, att första gången är lite okej och sen blir det värre?
Det får man nog mer spekulera om.
Mm.
Men vi tror ju det, att skulle det här bli en återkommande mönster, så tror vi att kanske framförallt det som handlar om allmänhetens förtroende i så fall skulle skada. Vad vi såg under den här perioden var att allmänhetens förtroende gick ner under tiden regeringsbildningen höll på, men sedan så återhämtade den sig igen när det var över. Men om det här sker fler och fler gånger, då kanske inte den där återhämtningen riktigt kommer att komma där som man skulle kunna hoppas på. Mm. Men vi gör ju också bedömningen att vi tror att det här var något av ett unikum.
Det kommer inte
det var, det var väldigt speciella politiska låsningar och väldigt mycket som hade att göra med det som kallades för alliansen, alltså allians för Sverige, samarbetet mellan de fyra före detta borgerliga partierna. Mm. Väldigt mycket så att säga, krisen för alliansen som var den här regeringskrisen, och alliansen finns inte längre. Det betyder inte att det kanske nödvändigtvis kommer gå jättesnabbt. Regeln har ju varit 19 dagar sedan 1974. Mm. Och det kanske blir lite mer än det. Det kanske blir en misslyckad förhandling. Det beror ju lite grann på vilken av sidorna som vinner. Mm. Men 134 dagar, det skulle jag bedöma som osannolikt.
Jag tänker också att det vi pratar om praxis, det blir också, man lär sig ju av när sådana här saker händer, och att talmannen själv sa att det kanske var lite långa sonderingsuppdrag, så redan där kanske man sparar in några dagar i alla fall. Jag
Absolut.
Tänker att vi faktiskt ska börja runda av lite. Det har varit så kul att prata med er, och jag skulle kunna prata om regeringsbildning jättemycket. Men någonstans så får man sätta stopp även för det. Men vi har tidigare i podden bett gästerna att ge tips till studenterna, någonting som man kan ha med sig. Det kan vara studietips eller andra typer av tips. Så jag tänkte att vi ska fortsätta med det helt enkelt och fråga dig, Jan, först om du har några tips till våra studenter. Eller alltså, medskick.
Då pratar vi liksom lästips, eller?
Nej, men tips. Jag tipsade om att man kanske kan låta sitt pluggande ibland vara lite luststyrt. Att man inte bara behöver stanna vid just det man läser för stunden, utan kan läsa vidare. Kanske läsa statsvetenskap lite, annan typ av litteratur eller något.
Ja, men det kan jag såklart rekommendera. Men vi har inte sällan juridikstudenter som tar en av de fria terminerna och läser statskunskap. Och det brukar vara väldigt roligt för oss också, för man har lite olika perspektiv. Ett tips att läsa vidare, för det var en bok som jag inte hade läst innan. Men apropå det här gränslandet mellan juridik och statskunskap. Mm. Fredrik Sterzel heter ju våran absolut största expert på parlamentarism i Sverige. Mm. Alltså hans bok Parlamentarismen i författningen, den ska jag säga, den står sig fortfarande väldigt, väldigt väl. Mm. Både som en historisk dokumentation av regeringsbildningsprocesser i Sverige, men också just den historiska bakgrunden till framväxten av vårat nuvarande regelverk och och dess effekter.
Lena, har du något tips eller medskick?
Ja, jag hade inte tänkt så mycket på det innan. jag tror det är ganska bra att varva. Om man till exempel läser boken så kanske man gör en övning sen. Det här arbetskompendiet kan man ju till exempel använda sig av. Och sen tycker jag faktiskt lyssna på Statsrättspodden. Därför att jag tror faktiskt att det här jag tycker det gav väldigt mycket den här diskussionen, just att vi har även ett statsvetenskapligt perspektiv där juristerna kanske stannar lite tidigare och tittar liksom på regleringen och praxis, och det blir en utveckling som jag tycker är intressant. Så jag vill nog slå ett slag för Statsrättspodden helt enkelt.
Tack, det var väldigt, väldigt bra tips från mitt håll. Kul. Ja, vi tackar helt enkelt för idag, och tack så jättemycket för att ni tog er tid att vara med.
Tack så jättemycket.